Jesus är uppstånden. Nej, kom igen. Det är påskdagen. Vi testar igen. Jesus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Bra. Så är det. Och idag är det Super Sunday. Det är som en El Mucho på Bella Napoli. Kebabpizza med pommes på. Vi har extra allt. Och idag så, för mig är det lite roligt då, för idag, det är så mycket folk här, för här, nu ser alla barnen kvar. Och nu tänker ni så här, åh, det är det här ögonblicket som jag har bävat inför. Predikan, inte det jättetråkigt? Jo, det är det. Nej, vet ni vad, för att det kommer bli jättekul, jag har försökt skoja till det. Och det är påskdagen, är ju typ, det är tillfället om året då, inte skoja till det är fel ord, men då kan man ändå vara lite, det är roligt, det är glatt, vi är ju glada, det är ju en glädjens dag idag, eller hur? Och då kan man faktiskt få unna sig att skratta och försöka vara rolig, tror jag. Det kan vara mest så här att det blir, att ser ni inte så bra för ljuset här kanske, men ja, när vuxna försöker vara roliga och lite coola så kan det gärna bli tvärtom, det vet ni kanske som är lite yngre. Ni som har varit yngre och har föräldrar vet kanske det också, hur det var. Åh nej, nu kommer han så dra en sån där pappaskämt och så blir det pinsamt och så. Det kanske det blir så idag, men det får vi får chansa helt enkelt. Jag ska köra en liten, jag ska börja med att prata en liten grej inledningsvis här, och då ska vi få hjälp av Oprah Winfrey här. Vad är sanning? Nu ska jag gå in på en jättedjup filosofisk. Nej, det blir väldigt kortfattat. Vi kan prata ibland om vad som är sant. Vad är sant? Vi kan prata om sanning som fakta. Någonting som en meter, det är 100 centimeter. Det vet vi, det är ju sant. Det är ju fakta. Vi kan, Stefan Löfven är Sveriges statsminister. Det är sant. Liksom. Det är inte en metafor för något annat. Det finns ingen djupare innebörd. Vi kan inte diskutera om det är sant eller inte. För det är sant. Så är det liksom. Vi kan också prata om sanning som någonting som har en mening som är sann, en innebörd som är sann. Och om vi kan ju ta till exempel Jesus som exempel, som faktiskt själv använder den typen av, vad ska man säga, av sanning, där han pratar om till exempel sina liknelser. Vi vet ju inte om den förlorade sonen var en faktisk historisk figur som gick till sin pappa och utkrävde sitt arv och sen slösade bort det, och sen blev det en berättelse som alla kände till. Utan det var antagligen så att Jesus skapar den här berättelsen. Det gör ju inte den berättelsen mindre sann, eller hur? Det Jesus pratar om är ju fortfarande sant. Innebörden i den här berättelsen, det den betyder, är ju fortfarande sant. Och vi kan ju se det i andra exempel i litteraturens värld. Jag tänker till exempel i, nu ska vi se om vi kan få där, fabler till exempel. Det är ju kanske inte sant, Pentivarg, men det här växte jag upp med. Ja, stanna här lite och tänka på detta. Fablernas värld. Nej, men fabler, ni vet, haren och sköldpaddan och de här sakerna, det är ju inte sanna berättelser. Det var ju inte att en hare och en sköldpadda gav sig iväg på ett lopp och skulle se vem som vann. Och så, ja, utan det finns ju någonting, men det finns en sanning i det. Det finns någonting som vi kan lära oss av det. Ta C.S. Lewis böcker om Narnia, alltså litteratur, konst, allt sånt där. Filmer kan också vara sanna, därför att de förmedlar någonting som är sant och som är äkta och som vi förstår. Att det här berättar någonting om hur det är att vara människa, eller det berättar någonting om hur vår värld ser ut. Sanning som fakta är ju väldigt enkelt och härligt att ta på. Att, men vi vet att en meter är 100 centimeter. Det går att mäta och väga och sånt där. Och så blir det liksom, det är väldigt lätt. Men när man börjar tänka så här, vad sanning kan vara. Kan det här vara sant? Ja, det finns kanske något av sanning. Så blir det plötsligt lite luddigt så där. Men jag tror att det finns väldigt mycket av sanning i den formen av mening liksom, som vi kan upptäcka. När vi ser på filmen, när vi läser böcker, så förstår vi att jag kan förstå att den här filmen är inte, det har kanske inte hänt, den här boken jag läser, ja, men det är ju påhitt. Men det säger ändå någonting. Det träffar ändå i hjärtat. Det öppnar upp någonting för mig, får man tänka, och är på det sättet en form av sanning. Och vad jag vill ha sagt med detta är att jag vill bara ha en anledning att ursäkta att börja prata om film. Och för det leder oss in på dagens text som är Matteus 28. Och ni som har hängt med under våren och vet att vi har gått igenom Matteusevangeliet och nu kommit fram till påskdagen, ni kanske kan gissa att det kommer handla om uppståndelsen idag. Om ni har gissat det, så kan ni ge själva en liten klapp på ryggen för att ni var duktiga och gissade. Når ni inte ända till ryggen, så kan ni klappa er på axeln. När det gäller film så är det ju så otroligt mycket av... Nu ska vi se. Där. Det är så mycket som görs i efterhand. Man kan ibland läsa om filmproduktioner där en skådespelare dyker upp och ser man där i 2 månader i en studio och träffar kanske aldrig ens en annan skådespelare. För nu står man framför en grön skärm och så har man konstiga knappar runt om på kroppen. Och när vi ser den färdiga bilden så helt plötsligt så är den här gröna kulissen kanske ersatts av en brinnande stad i bakgrunden eller ett berg täckt av snö och is, eller som i det här fallet så är till och med han ersatt av en stor grön Hulk. Och jag tycker det är lite spännande när man tänker att vi kan sitta och titta på en film och sen tänka att det där var lite dåligt gjort, lite dåligt klippt eller lite dåligt animerat, men samtidigt kan vi köpa att det är samma skådespelare som är med i alla filmer hela tiden. Men det köper vi rätt av, att de kan vara... Alltså vi har den här förmågan att bortse från det som liksom det vi ser och det vi upplever och accepterar liksom illusionen av vad som händer. Det är lite märkligt. Men nu har vi pratat om film lite grann. Det var bara en ursäkt för mig att komma vidare in i texten här. Så vi läser den. Det är alltså Matteus 28 och vers 1-10. Texten har vi där på duken för er som inte har den någon annanstans. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Det är kul att vara den andra Maria, kan jag tycka. Och egentligen är hon kanske en tredje Maria, för inte ens Maria är Jesu mor, utan det är en annan Maria. Alltså hon fick bara vara den andra Maria. Nåväl, det blev ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått. Så som han sa, kom och se var han låg. Skynda er sen till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. Vi ska se om den hoppar vidare. Oj. Oh. De lämnade genast graven och fyllde av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och se åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Ja, det här är Matteus redogörelse av vad som hände. Vi kan ju läsa i de andra evangelierna också om Jesu uppståndelse. Om det som händer när kvinnorna kommer till graven. Matteus har sin speciella stil. När vi läser Markus evangeliet till exempel så slutar den... I de tidigaste handskrifterna vi har så slutar den bara vid den tomma graven. Det står att kvinnorna tittar in och det är tomt och de lämnar i förundran. Alltså liksom, det är väldigt gott, för vad är det som har hänt? Vi förstår att någonting har hänt, men vi vet inte riktigt vad det är. Matteus han inte så mycket för det subtila och reflekterande och gåtfulla och mystiska, utan det ska smälla och det ska dåna och det ska vara blixtrar och jordbävningar. Och det händer lite för lite. Markus är ju alldeles för flummig i sin berättelse. Det måste explodera lite mer. Om inte det är jordbävningar, om det inte är änglar som svischar in och ser ut som blixten. Det är alltså en bild säkert av att det var ungefär som The Flash, ni vet, så här jättesnabb antagligen. Vad det är Matteus menar, folk faller ner som döda. Är det inte sådana grejer med coola specialeffekter, så är det liksom ingen poäng att ens försöka berätta en sån här story. Matteus skulle man kunna säga är ju evangeliernas Michael Bay. Amerikansk filmregissör, ligger bakom filmklassiker som Transformers 1, 2, 3 och 4 bland annat. Och han är väl en av de som kanske är mest drivande i den liksom specialeffektdrivna. Man kan aldrig få för mycket explosioner. Det kan aldrig hända för mycket. Och dessutom har ju Michael Bay en sån här skinnjacka som pingstpastorer brukar ha på sig nu för tiden. Så han passar extra bra in i dagens predikan, tycker jag. När vi möter de här kvinnorna så är de vid den här tomma graven. Och när de kommer hit på morgonen, och man kan förstå att det är ju en känslostorm för dem. De här senaste dagarna har ju totalt omkullkastat deras liv. Och vi kan ju inte säga till de kvinnorna, om vi hade varit där och bara klappat om baksen och sagt att jag vet vad du går igenom, eller jag förstår precis, eller det blir nog bra, det kommer bli bättre. För de här kvinnorna så finns ju inte det på kartan just nu. Vadå, det kommer bli bättre? Jo, kanske i den bemärkelsen att det kan inte bli värre än vad det är just nu. Deras mästare, den som de har satsat allt på, de hade bokstavligt talat lämnat hem, arbete och familj för att slå följe med Jesus på väg till Jerusalem. De hade stått vid sidan av vägen eller kanske promenerat bakom Jesus när han red in i Jerusalem på palmsöndagen en vecka tidigare. Och så plötsligt, god natt. Det är liksom en episk hopklappning av sällan skådat slag. Det är 1-2, 1-2, 1-2, fast så mycket värre. Jag undrar vad Stefan Schwarz gör på den här bilden i mitten på främre raden. Men det kan vi fundera på någon annan gång. Ta med er det och begrunda det. Det vi vet är att Petrus, Johannes, Jakob, Andreas och alla de andra, de har tagit i flykten. De har stängt in sig någonstans. Kanske ligger de och gråter i fosterställning och ljudet av hammarslagen är nu ekande i sina öron. Kanske har de bilden av vännen, brodern, Judas som plötsligt bara vände ryggen och cashade in snabba pengar att förråda sin mästare. Kanske ser de fortfarande Jesu pryglade rygg framför sig. Kanske hör de fortfarande hånet från folkmassorna längs Via Dolorosa fram till Golgata. Och i efterdyningarna, i den chocken, så är ju ingen av dem där för Jesus. Då är det de utomstående som får kavla upp ärmarna och se till att få saker gjort. Simon av Kyrene läser, vi får hjälpa Jesus att bära korset. Kanske står Johannes där i folkmängden och känner att varför inte jag där? Det borde ju varit jag. Häromdagen låg jag med huvudet i knät på Jesus och allting var så bra. Enligt legenden så är det en kvinna som springer fram och torkar blod och svett ifrån Jesu ansikte med en duk. Och kanske är det då Petrus som tänker att det där borde ju varit jag. Det borde varit jag som har burit korset åt honom, som hjälper honom längs vägen. Samtidigt som han försöker försvinna in i den anonyma skaran. Och det är Josef av Arimataya som blir hjälten. Han äger ett stycke land. Det finns en grav i klippan som han tänkte att han själv skulle lägga sig en gång. Men det finns ingen tid. Det finns ingen annan som är handlingskraftig. Josef fixar det tillsammans med Nikodemus, han som jag tyckte är fegisen som inte vågar prata med Jesus om inte det sker i skydd av mörkret. Men nu kliver de fram och bär, hjälper till och fixar. Givetvis finns det omständigheter som gör att situationen är som de är. Vi vet ju inte hur det är kanske att få sitt liv slaget i spillror på detta sättet. Det skulle inte bli så här. Det fanns ingen B-plan, det fanns ingen krisplan, det fanns ju inte på kartan att det skulle gå så här snett. Dessutom är det ju sabbat i påskhögtid. Det finns ingenting och ingenstans att ta vägen. Begravningen måste ske i expressfart. Vi har inte tid att tvätta och balsamera och göra allt det som vi brukar göra. Allt sånt får vänta. Och vad som händer under påskaftonen, de här 24 timmarna däremellan Jesu död och uppståndelsen, det vet vi inte så mycket om heller. Vi vet att kvinnorna kommer till graven på påskdagen, de har med sig kryddor, så kanske är de enda som har ens orkat ge sig ut och i alla fall skaffa det som behövs för att smörja Jesu kropp. Påsken har ju infallit otroligt sent i år, och sagt med det här fina vädret vi har haft så är det ju väldigt ljusa dagar. Alltså, går man upp vid 6:30, ja, men då är solen uppe över horisonten och det är, liksom, det är nästan varmt redan. Vi märkte det när vi firade Tenebrae i fredags att Tenebrae betyder ju skuggor. Vi försökte mörklägga den här lokalen, det var ju inte så lätt när solen steker utanför. Vägra gå ner. Men ju ljusare dagarna blir, desto lättare blir de också på något sätt. Det är lättare att gå upp när solen skiner utanför fönstret än när det är kolsvart och man nästan kan känna lukten av frost på vindrutan. Den här stunden innan gryningen kallas för vargtimmen. Det är ju inte ett urgammalt begrepp, utan det var faktiskt Ingmar Bergman som myntade det. Där sitter han och röker pipa. Stunden innan gryningen och solen ännu inte gått upp, då är det liksom det som att världen håller andan lite. Vi väntar på att solen ska komma. Kommer solen gå upp igen? Eller var det här? Är det natt för gott nu? Allting är lite extra stilla. Det är som att världen håller andan. Och jag tycker att det är lite spännande att det är just i den tiden på dygnet som kvinnorna går till graven. Det är precis som att hela världen väntar på att någonting ska hända. Solen ska gå upp, men det är ju inte bara solen som går upp. Det är inte bara gryning till en ny dag, utan det är på ett något sätt ett slags livets gryning som väntar på att konungen ska uppstå. Vad innebär det att Jesus är uppstånden? Det är ju inte jättelätt att förklara på några minuter här nu och summera allt det. Det vore som att försöka summera... nu ska vi se, där har vi gryningen, ja. Det är som att försöka summera det här och säga att ja, nej, men det är, vi får följa en grupp killar under 9 timmar när de ska lämna tillbaka ett smycke. Det är liksom inte hela bilden. Det är sant i sig, men det finns liksom, det är mer grejer som händer. Det är mer saker som händer, ett ganska platt sätt att förklara. Vi skulle kunna säga att ja, Jesus har uppstått och döden är besegrad, men det är ju så mycket mer, det är så mycket rikare. Men jag tänker att det är väldigt lätt för oss att tänka att vi ser uppståndelsen i ljuset av korset. Och det är också sant på ett sätt. För utan korset så finns det ingen uppståndelse. Om inte Jesus dör så finns det liksom ingen vits med att Jesus uppstår. Vad finns det då att uppstå från? Det är ju sant. Och korset på långfredagen blir ju lätt den här hela klimax på passionsberättelsen. Vi följer ju Jesus ända fram till korset. Och där leder ju allting fram. Men jag skulle vilja säga att det är nästan mer sant att säga att korset får sitt värde just därför att det var han som uppstod. Utan kors behöver vi förstås ingen uppståndelse, men utan uppståndelsen så är ju korset bara ytterligare en misslyckad messias som försöker dra igång ett uppror. Uppståndelsen är ju så viktig, som Johan sa, det här är ju första dagen på veckan. Det är ju därför vi firar gudstjänst idag, det är ju för uppståndelsedagen. Vi firar inte gudstjänst på fredagar för att Jesus spikades upp på korset då, utan vi firar ju att Jesus är uppstånden. Det är ju hela grunden för våran tro, för våran existens, varför vi samlas. Allt vårt hopp är ju förankrat i att Jesus har uppstått. Och Jesu uppståndelse är ju inte bara ett hopp om att en kommande uppståndelse är möjlig, att det finns liksom någonting att se fram emot, utan att det liksom, när vi säger farväl till varandra här i jordelivet, så är det inte ett sista farväl, utan det kommer någonting, det finns ett återseende. Det är också en form av ett... För Jesus var det ju ett politiskt budskap också, och det är någonting som talar till oss idag. Kanske inte så mycket till just oss här och nu, men till de som lider under förtryck, under diktaturer. Kanske som förföljs för sin tro och för annat. För en diktatur så är döden det ultimata vapnet. Det är det ultimata maktbeviset. Att tysta något, att kväsa ett uppror eller tysta en meningsmotståndare. Men när Jesus uppstår så säger han nej, döden är inte sista ordet. Och det är också det som gjorde att kyrkan blev en sån explosionsartad rörelse. Därför att man kunde inte ens döda dem. De var inte ens rädda för döden. Därför att de visste att uppståndelsen är ett faktum. Uppståndelsen är sann. Så när Jesus uppstår så är det två saker. Och nu säger jag emot mig själv här. Nu försöker jag summera i enkla, korta punkter. Men bland annat säger han två saker. Att det finns hopp för den som lider och förföljs. Döden har inte sista ordet. Vad vi än går igenom i livet så har inte döden sista ordet. Och den här världens härskare kan tro sig ha makt och myndighet, men det är Jesus, livet själv, som har sista ordet. Döden är inte det ultimata vapnet, dess udd är bruten. Men Jesu uppståndelse är ju så mycket mer än bara ett statement mot den här världens makter, eller en mirakulös händelse, ytterligare en i raden av underverk som Jesus utför. Och vi kan ju inte möta den uppståndne Jesus på samma sätt som lärjungarna fick göra den här påskdagens morgon. Vi kan ju möta Jesus i gudstjänsten som vi gör nu. Vi möter Jesus i tillbedjan, vi möter Jesus i textläsningen när vi läser om de här sakerna. Det är ju centralt för vår kristna tro. Men det gör ju inte att Jesu uppståndelse bara är en andlig upplevelse, något som bara har andlig betydelse, för att det är ett startskottet för en ny tid. Det är någonting nytt som händer. Det är början på någonting mycket större. Uppståndelsen är ju en brytpunkt i historien. Det finns en... Nu räknar vi vår tideräkning från Jesus föds, men det vore ju minst lika rimligt att räkna vår tid från när Jesus uppstår, för där är ju startskottet för allting. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Jesus säger, se, jag gör allting nytt. Det är uppståndelsespråk. Det är ord man använder när man talar uppståndelsespråk. Och jag tror att det är därför Matteus är så noga med att punktera hur viktigt det är. Det är därför det är så mycket specialeffekter. Det är så, det måste liksom kännas. Det ska liksom en stor maffig explosion, det smäller och dånar och blixtrar, men det är för att vi ska fatta hur viktigt detta är. Det är en ny tid som har kommit. För att den Jesus som predikade där på berget, som talade visdomsord, som förmedlade välsignelse och helande och vägledning till sina efterföljare, och som uttalade verop och dom över korrupta institutioner och de som hellre gick sin egen väg. Den som förkunnade de goda nyheterna om Guds rikets inbrytande i vår värld. Han är också nu den uppståndne Herren. Allt det som han har sagt var sant. Uppståndelsen är ett bevis på att allt det som Jesus sa och gjorde är sant. Att Jesus har uppstått, det innebär att vi vaknar upp till en ny värld. Under ytan, nu ser vi det särskilt i vår tid så här, vi märker hur det liksom bubblar och pyr, liksom, det händer grejer. Världen håller på att vakna upp. Det är som att vi lever i en slags vargtimmes tillvaro mellan mörker och ljus i väntan på att ljuset ska få bryta igenom helt. Vi väntar på gryningen, på att solen ska få skina, att Jesus till slut ska förnya allt skapat. Och det gör att inte bara varje söndag när vi möts blir en påminnelse om uppståndelsen, utan att varje dag vi vaknar upp, varje gryning kan få vara en uppståndelsemorgon. Kan få vara en påminnelse om att Jesu förnyade verk har påbörjats. Att den kraft som uppväckte Jesus från de döda nu pulserar genom dig och mig och genom allt skapat och bara väntar på att få bryta ut. Det är inte ute med oss. Och vi kanske hör skapelsens födslovåndor, och vi hör om hur människor lider och hur vår skapelse lider och hur Guds skapelse lider. Vi undrar hur det ska gå, men Jesu uppståndelse ger oss hopp. Och det ger oss också ett uppdrag att gå ut och förkunna att Guds nya skapelse har redan börjat. Och du kanske sitter här idag och känner att det är hopplöst. Det är jobbigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna resa mig upp, och jag vill känna den här kraften också. Det finns möjlighet att möta den uppståndne Kristus i nattvarden. Det finns en möjlighet att få förbön idag och få uppleva hur Jesu uppståndelsekraft får pulsera genom dig. Det finns en gryning också för dig. Herre Jesus, tack för att du är den uppståndne frälsaren, att du är den uppståndne Messias. Tack för att din uppståndelse ger mening åt din död. Den ger mening och sanning och tyngd åt allt det som du sa och gjorde. Och därför, Herre, kan vi också se fram emot att du en dag ska fullborda det verk som du påbörjade på Golgata. Att fastän vi nu har gått igenom fastan och vi tycker vi har nått finalen, så egentligen är det bara början. Detta är bara startskottet. Tack för att vi får nu gå in i den här påsktiden fulla av din kraft, Herre, med vetskapen om att ditt uppståndelseliv pulserar genom oss idag. Jag ber för den som sitter här idag och känner att jag skulle vilja ha lite mer av det här livet. Jag känner att det är mycket som är jobbigt nu. Det är död och det är tyngd och det är jobbigt, och jag känner att jag orkar inte riktigt bära det korset. Eller jag orkar inte vara den som ställer mig upp och ropar ut och står upp för de förtryckta och talar ut mot orättvisor och mot makter och myndigheter. Men tack för att det finns vila hos dig, Jesus, och det finns tröst, men det finns också liv och kraft att hämta. Tack för att när vi är som svagast, då är du som starkast, Herre. Så möt oss idag, möt oss i nattvarden, möt oss i lovsången, möt oss i förbönen. Och låt oss få gå in i påsktiden med förnyad kraft. I Jesu namn. Amen.